Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Du lyssnar på dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam, statsvetaren Magnus Norell gästar Deko för att tala om koranbränder och grundläggande värderingar, men framförallt varför vi har så svårt att förstå yttrandefriheten. Först ett stort tack till dig som stödjer dekonstruktiv kritik, oavsett om det är på patreon.com/aronflam, via PayPal med bitcoin eller på Swish 0768-943737. 0768-943737. Tack för ditt stöd. Du som vill stötta men ännu inte gör det kan med fördel bli Patreon på patreon.com/aronflam. Inte nog med att du får avsnittet 2 dagar före pöben, du slipper också reklamen. Annars går det givetvis bra, som vanligt och som alla andra gör, att stötta via PayPal med bitcoin eller på Swish 0768-943737. Magnus Norell har just kommit hem från Erbil i kurdiska delen av Irak. Där har han varit och föreläst. Föreläsningen ligger på Magnus Norells Facebook, som du är intresserad av vad han sysslar med när han inte påminner sina landsmän här hemma i Sverige om våra grundläggande rättigheter och vikten av att inte vika sig för mobbare, föreslår jag att du följer Magnus Norell på Facebook. Citat. Låt oss till att börja med slå fast att de som brutit mot eventuella lagar och förordningar i Sverige inte är bokbrännarna. Lagbrytarna här är istället de som högljutt hävdade att de är kränkta och går ut för att med våld göra sig hörda och påverka andra. Så skriver Magnus Norell på Expressen Debatt. Innan vi spelade in det här avsnittet hade vi redan hunnit spela in ett avsnitt om Ryssland och Ukraina. Efter att Magnus skrev sin debattartikel bestämde vi oss dock för att spela in ett nytt avsnitt om just koranbränningar och yttrandefrihet. Jag bestämde mig då för att skjuta upp publiceringen av Ryssland och Ukraina-avsnittet till efter att vi publicerat detta. Magnus Norell har gästat DK många gånger tidigare. Du känner honom som författare till boken Kalifatets återkomst 1979 samt En personlig resa som kom ut på nytt i juni i år. Han är en principfast anhängare av klarspråk. Njut.
Välkommen tillbaka till dekonstruktiv kritik, Magnus Norell.
Tack så mycket.
Nu var du här förra veckan, men det avsnittet kommer sändas efter det här avsnittet.
Just det.
Ja, därför att det här hade ju då högre nyhetsvärde, om man skulle tro min klippare.
Mm. Om han kan ha rätt i det här fallet, tror jag.
Det tror jag också. Mm. För vi satte oss alltså ner och spelade in just som Gunnar Strömmer och chefen för Säpo från Essen har en presskonferens.
Om det nya säkerhetsläget i Sverige, eller?
Ja, precis. Och hur tyckte du att den presskonferensen var?
Ja, det var en ledande fråga. De såg bra ut, tycker jag.
Ja.
Och publiken verkade välartad, journalisterna. Mm. Däremot så har jag vissa synpunkter på att det inte kom något ljud.
Ja, det var något.
Det tycker jag är ett problem när man har presskonferens. Att vi som sitter då och inte är där Nej. Och som får upp en bra bild, ska sägas. Inte kan höra vad de säger.
Men först hade de ju dubbelt ljud med viss fördröjning.
Ja,
och sen så var det inget ljud.
Precis.
Och sen så fick vi ljud.
Ja, i 15 sekunder.
Och sen så
försvann det. Ja. Det kan hända att nu då, när vi spelar in det här, att de kanske har fått tillbaka ljudet igen.
Ja, och som du sa, det inger inte det största förtroende.
Nej, nej. Det gör det ju inte. En i sig viktig presskonferens då, där man ska diskutera det säkerhetsläget i Sverige. I allmänhet så är det inte så bra om den tekniska biten, som ändå får väl betecknas som tämligen basal. Mm. Eller hur? Jag vet inte, jag ska inte sätta.
Ja, de lägger 9 miljarder per år på public service, ja. Och sen så har de en egen avdelning på riksdagen, ja, som inte sysslar med annat än att sända ut sånt här.
Nej. Nej.
Och det här är ändå en presskonferens man kan tänka sig att många ändå ville se. Du och jag var ju bland
dem. Exakt. Ja, visst. Men vi ska inte fastna i det.
Ja, fast jag vet inte. Det var ändå roligt att du skickade, precis innan du kom så skickade du en intervju med dig från Berlingske.
Mm,
är det som man uttalar?
Ja, Berlingske Tidene tror jag. Ja. Ja, jag kan inte.
Den danska tidningen.
Ja.
Där du helt enkelt rätt ut säger, eftersom det är Danmark du intervjuas i, så kan du ju bara säga som det är. Och så säger du att Sverige är den svagaste länken i den demokratiska världens kedja.
Ja, det var det jag skrev i den här debattartikeln också. Och det är viktigt att komma ihåg det, att det är så vi ses. Och det är ingen motsättning mot att vi också ses som ett föregångsland när det gäller välfärd, till exempel välfärdspolitik. För det gör vi också. Sverige är en modell där. Men det är samtidigt ett land som har fått ett rykte om sig att vara just väldigt vekt och att man viker ner sig allt för lätt. Och det är ju ett skäl till att det ser ut som det gör här idag. Jag har ett exempel på det som kom efter det att du och jag bestämde att vi skulle göra den här intervjun. För några dagar sedan så var ju Centerpartiets ledare Demirok och pratade med företrädare för en del av Sveriges muslimer, ska jag säga, moskén här i Stockholm. Och en av hans slutsatser är då, eller en av de saker han sa var att han jämförde det som hände nu med den danska Mohammed karikatyraffären då 2005. Mm. Och menar att Sverige hanterade det mycket bättre än vad Danmark gjorde då. Och vad gjorde då Sverige som inte Danmark gjorde, och tvärtom? Jo, när de ambassadörerna i för arabiska muslimska länder i Danmark krävde att få träffa Fogh Rasmussen, var ju statsminister då, så sa nej, regeringen i Danmark lägger sig inte i vad tidningarna skriver här. En väldigt basal kommentar i en sekulär demokrati. Och det var i Danmark som det här hände. Vad gjorde vi i Sverige? Jo, Reinfeldt som statsminister här då, han bjöd in representanter för då de här ambassaderna till Sverige för ett samtal. Och det är ett utav de faktorer som gör att vi har det så här idag. Därför att ambassadörerna hade inget ansvar för det som hände med karikatyraffärerna. Sverige hade definitivt inget ansvar för det. Så vad var poängen med det här? Jo, poängen är att man ska prata om det. Men man pratar inte ens med de personer som har gjort det. Man pratar med någon helt annan person.
Mm.
Så att man överhuvudtaget når den slutsatsen. Och att det då framhålls som bra. För det var ju en av Demiroks slutsatser. Nu ska vi inte hänga ut honom speciellt. Därför att det här är ju en
Varför inte?
Nej, därför att det här är en partisjuka som går över partilinjerna. Det oavsett, både till höger och vänster har du den här idén om att vi kan alltid sätta oss och resonera med någon.
Ja.
Och så går det över, hoppas vi.
Ja.
Och det funkar ju ofta när det gäller löneförhandling och andra saker och så. Men det funkar ju inte med en grupp människor som vill ändra på fundamentala strukturer i Sverige. Och det är det man är ute efter. Hur ska du kompromissa med någonting sånt som IGL eller TF? Du har eller så har
det
du inte.
Det tycker jag att vår stat gör hela tiden. Det är lustigt nog.
Jo, men då är man ju, då bryter man ju mot vad konstitutionen säger.
Jo, men ett exempel jag har tagit upp i podden tidigare. Jag vet inte om du lyssnar så ofta, men jag brukar ju söka demonstrationstillstånd utanför public service på 1 maj de senaste åren.
Jag har hört om det, ja.
Ja. Och då gör de ju bara så att de flyttar mig till andra sidan gatan där jag knappt syns och inte hörs.
Okej, okay, så där får du tillstånd, men du får inte tillstånd framför public service.
Nej, alltså, och då har jag inte sökt på deras område. Nej. Jag söker liksom parkeringen mitt emellan radio- och tv-huset.
Ja, där, ja.
Ja, som är allmän plats. Ja. Det är inte säkerhetsobjekt, utan Nej. Säkerhetsobjektet är när du går genom spärrarna.
Mm, liksom. Just det.
Så det finns ju egentligen inget då som skulle förhindra mig från att stå utanför och orera, oavsett hur galen jag nu månde uppfattas som.
Nej.
Eller vara.
Men
när någon vill bränna upp en koran utanför turkiska ambassaden, då går tillståndet igenom på nolltid.
Mm.
Ja. Och jag får ju vänta liksom tills några dagar innan, när det är för sent att överklaga, då får jag tillstånd. Så vad är egentligen skillnaden mellan den svenska medborgaren Aron och dansken Rasmus Paludan?
Svensk-dansken Rasmus Paludan.
Svensk-dansk. In word but not deed, my friend.
Kan så vara.
För det är någonting som jag verkligen undrar över. Jag menar, det argumentet framförs ju nu av de som inte då påstår sig, de som har valt mittenpositionen i den svenska offentliga debatten här, som står mellan dig och de som vill göra det till hatbrott, de som säger så här: nej, men vi ska inte ändra lagarna, däremot så kan polisen tillämpa det på ett annat sätt. De kan liksom placera koranbrännarna i en skogsdunge eller liknande.
Ja, just det.
Mm. Och det hade de ju kunnat göra bevisligen, eftersom de flyttar på mig.
Det hade de kunnat göra, ja visst. Ola, den möjligheten finns ju. Men jag tror att eftersom det som händer nu inte på något sätt är nytt alls. Det har ju bränts koraner lite här och var runt om i Europa långt tidigare. Naturligtvis utan att det har varit något tjafs egentligen, eller någon större bråk. Så det är inte första gången det händer. Det är inte ens första gången det händer i Sverige. Men det har blivit ett liv nu då. Men poängen, och det blir så snabbt polariserat här, därför att jag ska fortsätta där jag slutade här med Mohammed-affären, därför att Mohammed Cartoon Affair. Det danskarna gjorde var att de sa nej och klart och tydligt talade om vad som gällde, punkt. Mm. Det finns ingenting att diskutera, vad ska vi prata om, liksom vädret. Mm. Och det gjorde att det blåste ju inte över i Mellanöstern, men det pös ju ut i Danmark, därför att det fanns liksom ingenting att hänga upp sig på längre. Men här gjorde det, eftersom vi drog igång det här. Och därför så har du nu också de här kraven i Sverige på att regeringen måste sätta sig i dialog. Men då har man ju, för att vara snäll nu som statsvetare, då har man ju, ska välja mina ord noga, missförstått grunderna i yttrandefrihetslagstiftningen helt och hållet.
Och skulle jag säga ordet dialog.
Ja, det kan jag också hålla med om. Men det är också en grej. Den frågan har också ställt till många, att vad är det du vill uppnå med dialogen? Och det är sällan man får något svar, därför att det finns ingen tanke bakom. Vad är den strategiska tanken med den här dialogen? Vill du att de ska ändra sig? Vill du att de ska sluta tro som de gör? Eller vill du att de ska sluta utöva tron som de gör? Eller vad är det du är ute efter? Men den frågan ställs aldrig. Eller jag har i alla fall aldrig hört någon som har ställt frågan. Eller jag har i alla fall aldrig hört någon som har kunnat förklara för mig vad den strategiska tanken bakom den här dialogen är. Och vad skulle den strategiska tanken vara med att träffa företrädare för muslimer som inte på något sätt är valda av någon? Alltså, det finns liksom inga demokratiska strukturer bakom de här människornas självutnämndhet som företrädare alls. Ja. Så vad är det exakt du ska prata om? Men den frågan når vi aldrig upp till. Den ställs aldrig. Eller i alla fall så har jag inte hört den ställas. Och det är en ganska grundläggande princip om du nu vill ha en dialog. Så om du har en löneförhandling, så handlar det om att hitta någonting att komma överens om. Så det är ju ganska klart och tydligt. Eller i andra konflikter.
Men ordet dialog betyder att det är två människor som diskuterar eller pratar med varandra.
Ja, ja.
Och i det här fallet så har vi ju människor som alltså hotar oss med våld.
Ja, ja.
Och dessutom begår våld.
Ja, dessutom
mot den svenska beskickningen i Irak till exempel.
Ja.
Vilket är svensk mark.
Ja.
Vilket alltså är en krigshandling.
Och bryter mot Wienkonventionen också. Den som reglerar diplomatiska förhållanden. Och det är också, det var därför jag skrev det här. Att de personerna pratar man ju inte med. De ska möjligen låsas in, eller Irak ska hantera det här på ett sätt som de naturligtvis inte heller har gjort.
Ja, men du och jag vet ju båda att om en demonstration tillåts på det här sättet i Irak, då är det ju sanktionerat från statsmakten.
Ja, absolut. Så är det.
Hade de gått ut och demonstrerat för fri yttrandefrihet, så hade de ju blivit nedskjutna.
Det gjorde de ju 2019, och blev nedskjutna.
Ja, där ser du.
Ja. Så att det är ju inget, och det är också en aspekt som jag tycker man borde ha med här, men som på något sätt kommer bort. Och återigen, det blir lite liknande som det som hände med 25 då, att här händer någonting i Irak. Svenska ambassaden stormas och det blir på andra håll då verbala protester. vad exakt är det tänkt att den svenska regeringen ska göra åt det? En person här i Sverige som inte begår något brott, utan bara så att säga, det är inte koranbrännarna som begår brott här, utan det är de andra. Vad exakt är det tänkt att de ska prata med de här människorna om? Och poängen här är att det finns ingen strategi heller, utan poängen är att visa från de här muslimska företrädarnas sida då, att vi kan driva fram eftergifter av den svenska staten.
Mm.
Det är det som är poängen här. Det behöver inte hända någonting i den här dialogen. Man ska inte komma fram till någonting. Det gör man säkert inte heller. Men de kan visa för hela världen att det lönar sig. Vi behöver inte ens utöva det här våldet. Någon annan kan göra det åt oss. Och vi drar fördelarna av det. Och det är som sagt ett mönster som går igen sen Rushdie-affären. Alltså det är verkligen ingenting nytt här. Och ändå så agerar man från officiellt svenskt håll ofta. Nu har vi inte hört vad Strömmer och Säpo-chefen säger. Så vi ska...
Jag har ingen annan heller.
Nej, de som sitter där har förmodligen hört det. Så vi ska inte dra några slutsatser av det. Men man bygger sig att en definition av dumhet är att upprepa samma beteende och förvänta sig ett annorlunda utfall.
Mm.
Och det passar ganska bra på det sätt som vi har hanterat det här. Vina i betydelsen Sverige då. Att vi på något sätt någonstans kanske tror att det ska ändra sig. Men det är klart att det inte gör. Därför att det finns ju en strategisk tanke där. Nämligen att pressa oss till eftergifter och visa att i Sverige kan man påverka det här. Och det var det jag menade med att jag menar att vi är därför den svagaste länken i den här demokratiska kedjan.
Jo.
Och det är viktigt att komma ihåg det. Och det bör man tänka på också när vi ska hantera det här. Om någon startar upplopp eller använder våld mot människor i Sverige som gör någonting som inte ens är olagligt, då är det ju statens uppgift att se till att de som gör det här åker dit. Det är de som har gjort fel.
Mm.
Alldeles oavsett hur kränkt du är. Eller inte.
Ja.
Punkt. Och att detta självklara basala del av en sann liberal demokrati överhuvudtaget ens ifrågasätts är oroväckande, för att uttrycka sig med ett understatement. Det är väldigt allvarligt, skulle jag säga.
Ja, jag oscillerar mellan om jag tycker att Sverige är en mjukt totalitär stat eller en kackistokrati. Och det, så ser det ut för mig de senaste åren. Jag betvivlar att jag kommer rösta i nästa val. Faktiskt, för jag ser ingen förändring. Men det är intressant att du säger det, för jag tycker att de muslimska företrädare som har varit ute i debatten, de verkar ju veta vad de vill uppnå med en dialog. Det är ju helt klart. Dels har vi imamen Kashif Virk.
Ja, som 99,9% av muslimerna inte anser är muslim, eller kanske vi ska tillägga, han är Ahmadiyya.
Aha. Så han är då...
det är ju en
han liten kallar sig, sekt.
Ja, det kan man lugnt säga att det är. Det är inget fel på honom alls.
Nej, jag känner honom, de är väl väldigt fredliga.
Jag känner honom och han, det hedrar honom att han försöker att ge en annan bild. Men han representerar ju inte islam på något sätt. Oavsett vilken del du pratar om.
Jag fick deras flygblad på Stureplan häromdagen faktiskt. De är ju emot terrorism.
Absolut.
Men det är lite som sufier.
Det finns många likheter.
Så fort man sätter sig upp mot mainstream av islam så får man däng.
Ja, just det. Så, och all heder åt honom. Det är inte det. Men det är ju inte någon representant för islam egentligen.
Nej, men han vill ju att svenska regeringen ska framträda mer i till exempel arabisk media.
Mm.
Vad det nu skulle ge.
Ja, men har han sagt vad han vill att vi ska säga där?
Nej.
Nej, okej. Okay. Nej, men det kan ju räcka att vi gör det, för då det blir del av den här av det här spelet att vi ska inte behöva, det ska överhuvudtaget inte finnas på kartan att vi ska behöva försvara ska vi naturligtvis göra, men att det är ju inget problem för de här om de skulle vilja, men det är inte det handlar om, men om man verkligen ville sätta sig in i den svenska yttrandefrihetslagstiftningen så går det ju alldeles utmärkt att göra. Det är ju bara att gå in på nätet och det finns på alla möjliga olika språk, så det är inte svårt att hitta skälet till att, ja men hur är det här möjligt? Jag blir så upprörd när de bränner upp en koran. Ja men vad beror det på? Ja, det tar 10 minuter så har du hittat den på väldigt många språk.
Ja.
Så att det är inte svårt om det var det. Och om det är det man vill att Sverige ska åka ner till, att svenska representant ska åka ner och säga till länder i muslimska länder eller arabiska majoritetsländer, ja visst, men så att
Sen har vi Nabil Abdul Majid som sitter i styrelsen för Islamiska förbundet i Malmö. Och han tycker att det här ska klassas som hets mot folkgrupp.
Mm. Och vilken är folkgruppen här då, exakt?
Ja, det är ju muslimerna.
Mm. Men det är ingen folkgrupp, det är en religiös. Ja. Religiösa föräldrar. Så det blir,
du och jag
blir
är helt fel. Överens om det.
Blir det. Fel där. Men det är klart att de vill det. För det innebär ju också att man försöker hitta någon form av antingen särlagstiftning eller återinför någon form av hädelslagstiftning som vi faktiskt blev av med 1970. Var väl det.
Ja.
Och det är klart att de som säger så vill ha det. Det har de ju aldrig gjort någon hemlighet av. Det är ju, har ju kommit krav på ett muslimskt civilsamhälles institutioner för decennier sedan. Det är ju inte heller nytt.
Ja, och sen har vi Mahmoud Khalfi. Mm. Som då är ordförande för Islamiska förbundet, va?
Mm.
Och han vill ju att vår regering då helt enkelt visar världen på något sätt att vi tar det här på allvar och tänker göra någonting åt saken.
Ja, just det. Och det vore precis. Det man ska göra åt saken är att se till att de som ställer till upplopp och bråk tas om hand. Det är vad man ska göra.
Jo, men det har vi inte gjort. Nej. Och i de få fall vi gjorde det så gav sig Uppdrag granskning fanken på att göra en lång tv-dokumentär om hur synd det var om de här killarna.
Ja, nej, det är symptomatiskt.
För tittar jag på debatten, och det gör jag ju, och på Twitter, så ser man ju över, och det är ju egentligen, finns representanter över hela det svenska politiska brädet.
Mm.
Alltså från moderater, kristdemokrater till yttervänster och mellanvänster och allt du vill. Som gärna ser, jag menar det var något upprop här i DN här. Upprop efter koranbränningarna. Svenska muslimer har rätt till vårt stöd mot hån och kränkningar.
Mm, mm, mm.
Har de juridisk rätt till stöd?
Nej, det har de naturligtvis inte. Man kan gå ut och stödja dem i alla fall. Det var väl det de gjorde. Men det finns inget... Jesus, det är tillbaka på någon form av amöbanivå här, alltså intellektuellt. Hela poängen med att vi har en yttrandefrihetsförordning från 1766, nota bene, det är bland det äldsta i världen. Hela poängen är ju att du får tåla att folk gör saker som du inte gillar.
Ja, det är poängen. Hur svårt är det att säga?
Hur svårt är det att fatta? Det är ju skrämmande. Det är skrämmande. Det är ingen som hindrar att man tycker att det är synd om de
här stackarna. Anita Goldman, Göran Greider, Joel Halldorf, Erik Helmersson, Erik Jersenius, Helle Klein, Ola Larsmo, Johan Sjögren, Per Svensson, Kent Visti.
Mm. Ja, visst. Man, det är smått omtumlande.
Ja, därför faktiskt. Att de här människorna, alltså de här människorna som blir så här upprörda av detta. Ja. Speciellt det där som hänt i Irak, eller om man ska ta Irans högsta ledare. Det är ju alltså en regim som avrättar homosexuella och ateister, pryglar kvinnor till döds för att de klär sig som de vill, eller till och med klär sig som mullorna vill, men inte tillräckligt mycket.
Nej.
Och som uppmanar till folkmord på judar.
Ja.
Så varför vill man ha en bra dialog med de här människorna? Ja.
Precis, och det hade väl kanske...
Varför bryr vi oss om vårt anseende dessa mördares ögon?
Ja, liksom. Det är också intressant. Nu skriver ju de svenska muslimer då. Men det är ändå så att om du tittar på debatten igen så är det ju så att de flesta som debatterar är ju inte muslimer heller. Faktiskt. Det är ju många flera icke-muslimer som går i taket här.
Absolut.
De flesta muslimer är ju inte med i diskussionen i debatten än. För att man kanske inte bryr sig i alla fall. Är ju det en uppfattning som jag har från många goda vänner. Att det är ju inte så jäkla viktigt om någon bränner upp sin bok.
Det är ju bara en kopia av den.
Ja, dels är det ju det också. Och dels är det ju, precis. Och det är ju också så att på till exempel den här sajten koran.se som talar om hur man ska hantera sin koran. Så står det ju att man kan bränna upp koranen om den är gammal och går inte att använda. Eller man kan begrava den också, sådana saker.
Men bränna upp är det normala sättet att
göra sig av med. Ja, jag vet inte om det är normalt, vet jag inte, men det är helt okej i alla fall att göra så.
Det står på fler än koran.se.
Det var det jag kände till att det stod. Men det spelar inte så stor roll egentligen heller. För poängen är som sagt inte det. Muqtada al-Sadr i Irak bryr sig inte ett spår om man bränner upp en bok i Sverige eller inte. Där är det handlar om irakisk inrikespolitik. Vilket också inte är jättesvårt att ta reda på. Om man faktiskt vill anstränga sig för.
Han är shia-muslim.
Ja, men precis det är de flesta i Irak.
Ja, men inte alla.
Nej, absolut inte alla.
Och han är ju en av dem som har lett den här, vad ska man säga, anfallet.
Ja.
Ja. Och sen så har vi då Hezbollah. Som också har varit ute och snackat. Ja. Och det är också en iransk...
En libanesisk Hezbollah tänker du på nu?
Ja. Ja. Mm. Mm. Och det är ju Iran som är bakom det här, eller?
Ja, inte bakom, men de tar ju naturligtvis rygg på sunni-islam här. Eftersom det är ett sätt att hålla till väst. Men där skiljer det sig också mellan Shia och... När jag var i Iran så det är inte... Det är inte jättelätt kanske längre, men det är inte omöjligt att hitta såna här små fina ikonliknande bilder på Mohammed. I Shia-islam är det inte alls lika, i bildförbudet är inte alls lika starkt som i sunni-islam till exempel. Men det bryr man sig inte om i det här läget, därför att det handlar om helt andra grejer. Men så det finns en massa faktorer här som spelar roll och som inte riktigt kommer fram. Och det här med att de skulle vara kränkta... Det tror jag förlåt sagt inte på att de flesta är. Man kanske blir lite förvånad, eller man kanske tycker att det är dumt att bränna upp en bok. Det kan jag också tycka att det är.
Ja, det är klart.
Men jag menar, än sen då. Men som sagt, det finns andra faktorer som spelar roll här. Som kanske också skulle vara med här. Och det att, vad ska vi säga, skyddet för, eller att det är så lättvindigt tas... yttrandefrihetslagstiftningen, att den så lättvindigt hanteras som att man kan säga nej, men vi ska, att det faktiskt seriöst kommer förslag på att man ska förbjuda just koranbränningar. Det är ju väldigt pinsamt. Jag menar, det är så bort i tok som det kan bli.
Mm.
Och att det sägs då av företrädare för institutioner och...
Ja, Sveriges för detta ambassadör till Irak, Jonas Löfven, har skrivit...
Ja, jag läste det också.
Och det här är citatet. Allvarligt. Koranbränningar gör oss till gisslan för extremister. Ja,
men det är ju inte... Det, i så fall... han kanske gör sig till det då, men ingen annan så att säga.
Ja, jag skulle säga att eftergifter gör oss till gisslan för extremister.
Och det var poängen där vi började. Det har redan hänt. Vi är redan där. Det här ryktet har vi redan. Och det har vi fått sedan lång tid tillbaka. Vi sitter redan i den här rävsaxen.
Pushovers.
Ja.
Fegisar.
Det är därför det är så viktigt att inte vika ner sig den här gången. Det behöver man inte göra med stora åthäv, utan lugnt och stilla som jag skrev. Det är det här som gäller. Så vi ska inte ha någon dialog med de här gaphalsarna eller någon annan. Det finns ingen anledning. Det finns ingenting som är svårt här. Det finns ingenting som är besvärligt. Som sagt, lagstiftningen är väldigt klar och tydlig här. Du vet, och om du det börjar bråka om du hotar, ja visst, det handlar om principer, och det handlar om grundläggande, det är mer än principer, det är grundläggande principer i ett sant, sekulärt, liberalt samhälle med religionsfrihet. Alltså du vet, det är så grundläggande, och att börja tafsa på det bara för att några tar på sig en offerkofta här eller börjar slåss, det är helt andra frågor. Alltså, och att blanda ihop det här på det här viset som en del debattörer gör är jävligt oroväckande. Nu ska jag inte svara här, men det är väldigt oroväckande. Att skyddet, att det som borde vara så grundläggande, att det sitter så löst vad det verkar hos många som borde veta bättre.
Folkrättsexperten Ove Bring i Svenska Dagbladet skriver att folkrätten medgör förbud mot koranbränningar. Och så förespråkar han det helt enkelt.
Ja, jag vet inte riktigt. Den där artikeln har inte jag läst. Men alltså,
det var en av polisen kan många ju, jag skickade dig.
Ja, jag vet. Jag har inte hunnit med. Jag skriver också. Men poängen är väl att jag vet inte om det gör det eller inte gör det. Men det är helt okej att bränna upp sin egen koran i Sverige. Och på många andra håll också. Punkt. Oavsett vad någonting annat säger. Polisen kan alltid säga nej. Säkerhetsläget medför inte att vi kan tillåta det här. Som sagt, de kan ju placera dig ute i en skog i så fall, om du vill göra det.
Ja,
eller det, något. Det går ju bra att göra, men det går redan bra att göra så. Du vet. Men du kan inte göra det på grund av att eller så här, Alicia Teodorescu uttryckte det väldigt, väldigt bra.
Alice
Teodorescu uttryckte det väldigt, väldigt bra i en artikel hon skrev, att det går alldeles utmärkt att vara ett bra demokratiskt land och förbjuda brännet av hela böcker. Men det går inte och först tillåta det och sen förbjuda det på grund av hot från andra. Det kan man inte göra. Det går inte.
Men det är för sent nu.
Ja,
Jag vet inte, Hanif Bali brukar ju använda ordet syltryggar om många i Sverige. Men jag tycker alltså sylt har en rigiditet som vi saknar som folk.
Nu ska jag inte dra alla över en kam här. Du sitter ju själv här och har med sanningen syltrygg.
Nej,
det är
möjligt. Men det känns på något sätt som att vi är i minoritet.
Ja, jag vet inte om vi är det. Ja, det kanske är. Men det spelar ingen roll. Alltså, det är så grundläggande att, att man inte tappar det här. Och vi har en lång väg tillbaka eftersom vi har redan hamnat i den här sitsen. Och det var ju lite poängen i min artikel här. Det här är grundläggande saker som vi borde ha tänkt på för länge sedan.
Ja.
Vissa av oss sa det för länge sedan också.
Kanske 1933.
Ja, precis. Var det före min tid i och för sig. Men det räcker med att titta tillbaka på när jag först började skriva om de här grejerna. Det är ju fasen 25 år sedan drygt. Alltså det, som sagt, vi har haft den här konflikten så länge. Och den har funnits med oss under lång tid. Och ändå så måste man sitta här och repetera.
Men har det inte lite med att göra att just värderingar, metafysik, de här sakerna man inte kan ta på, som man måste argumentera eller resonera sig fram till, är vi värdelösa på i det här landet? Och jag skiljer ju såklart på värdenihilism och socialism. Men jag tycker man ser det som en röd tråd, alltså undfallenhet mot Hitler. Mm. Och som var vi ett av de första länderna i världen som började vara undfallande mot islamister, bjöd in Arafat, blev kompisar med PLO, lät dem öppna ambassad.
Mm.
Ja. Så det här går som en röd tråd genom speciellt vänstern, skulle jag säga. Ja. Men jag tror högern vid det här laget är så korrumperad så det spelar liksom ingen roll.
Nej, jag vet inte om man vill kalla Arafat islamist i och för sig. Han var väl alldeles pragmatisk för det. Men fair enough, jag förstår vad du menar.
Men han hade inga problem med att utnyttja de faktionerna av...
Nej. Han var pragmatist och han slog sig med muslimska brödraskapet då när Israel bildades till exempel.
Det gjorde han.
Mm. Men... Din poäng är
korrekt. Och påstås ha bett 5 gånger per dag, själv, så ingen kunde se.
Nej, just det. Exakt. Jag har också hört det. Men som sagt, han var pragmatiker. Så I get your point. Och det stämmer ju. Och som sagt, det är lite det priset vi får betala nu för att det blir så här. Men som sagt, det
gäller att hålla huvudet. Så då tycker du att för att visa oss tuffa nu så bestyckar vi ett gäng JAS-plan och så drar vi ner till Iran och så bara ödelägger vi...
Jag undrar om vi har så många JAS-plan så vi skulle kunna göra det.
Jag vet inte om de kan flyga så långt.
Det kan de tankas i luften. Då får vi be NATO om hjälp.
Där är vi inte riktigt än.
Nej, de ska vi skicka till Ukraina om vi ska skicka JAS-plan någonstans.
Civil Rights Defenders ville också ha lagändringar. Hets mot folkgrupp.
Mm. Det är ju helt bisarrt. Det är helt bisarrt.
Och så har vi Kristna rådet.
Ja.
Sveriges kristna råd fördömer koranbränningar och vill att de ska kunna räknas som hatbrott, står det i Göteborgsposten. Och sen när hon får frågan om hon tycker att det ska vara olagligt att bränna en bibel, så säger,
det måste ju vara det också,
säger den här Sofia Kamnerin, det går inte att jämföra, jag tror inte det skulle bli lika laddat.
Nej, precis. Kristna har inte fått det vana längre att gå ut och bränna ner moské eller någon annans ambassad om man är dumma mot dem. Det är en väldig skillnad.
Men det är också, intressant också att hon uttrycker sig på det sättet.
Det är makalöst.
I mina ögon så är det verkligen de låga förväntningarnas rasism.
Liksom. Absolut.
Om nu muslimer är en folkgrupp.
Ja, men det är inte en folkgrupp.
Nej, det är inte en folkgrupp.
Nej.
Även så, hon verkar ju tro att människor då som tillhör just den här trosuppfattningen, de... kan inte förstå de här sekulära värderingarna.
Det är ju vad jag skulle säga ren rasism. Och så att säga så. Det är så nedlåtande så att det är... Jag hoppas att det påminner om Strindberg.
Det är verkligen helt sjukt.
Ja.
Det är helt sjukt att en svensk person som företräder kristna församlingar, som förföljs i Mellanöstern.
Det är den mest utsatta minoriteten, religiösa minoriteten i Mellanöstern, så är det kristna.
Ja, och kan där man... hör ju inte ett ord från Kristna rådet.
Nej, jag har inte hört dem fördöma ens de här påskbombningarna i Kairo när man sprängde kristna som firade påsk i luften. Det har jag inte hört ett pip om faktiskt. Så om det nu var en moralisk fråga så borde man väl kanske tänka sig att... Men det spelar egentligen ingen roll heller när det gäller det här. Eller det är klart att det ska vi ju förfärligt. när man är så när man särbehandlar på det viset. Men just de här låga förväntningarna som rasism har ju helt rätt i. Det är otroligt nedlåtande. För det hon säger är att de här stackars små människorna klarar sig inte själva. Vi måste hjälpa dem.
Ja, därför att så här, jag kan läsa vad hon säger. Så här. Många skulle nog anse att det är lika laddat, säger TT.
Ja,
med ett frågetecken på slutet.
Ja.
Och då säger hon, ja, men man måste titta specifikt på typen av beteende. Att bränna Koranen efter fredagsbönen utanför en moské är så tydligt riktat mot en religiös grupp. Okej, mm. säger TT, men om någon bränner en bibel under en känslig religiös helg.
Ja.
Jag tror ändå inte det är lika laddat, svarar hon. Nej. Visst kan det vara det och situationen kan förändras, men alltså, ja. du först, alltså hon ja. Framhärdar.
Ja. Ja, hon framhärdar trots att hon får en möjlighet där. Och...
Ja, ja, han ger ja. Henne ja. Livlina ja. På livlina.
Absolut,
liksom.
Han slänger ut en livboj flera gånger.
Ja. Mm. Och då måste jag ju säga att då förstår man ju inte grundläggande värderingar. Nej. Då har man liksom noll koll
ja.
På det.
Ja. Ja. Ja, det är pinsamt. Det är väldigt pinsamt. Det är väldigt pinsamt. Och som sagt, företrädare som sitter där, de sitter på sådana positioner, borde ju verkligen veta bättre. Men det säger någonting viktigt här, va? Det säger någonting viktigt om hur svagt det här skyddet är för de här grundläggande principerna i den svenska demokratin. Och det är det vi ska ta fasta på här, tror jag. För det är det som är farligt. Det är det som underminerar, strukturen. Detta ja. Att de här som personerna som sitter på de här positionerna, eller som säger så här och uppriktigt då menar det. Hon, som sagt, det här är ett bra exempel därför att journalisten insisterar ju och ja. Ger henne en möjlighet där och ger förslag.
För en gångs skull kommer följdfrågor.
Ja, liksom. Ja, ja. Ja, precis. Och det är bra följdfrågor. Och ändå. Och därför att hon genuint tycker så här. Och det är ju allvarligt. Alltså.
Ja, då tror man ju att alla ja. Muslimer är efterblivna.
Ja.
Ja. Ja. Hon tror ju att de alla går ut och sätter eld på bilar och slänger sten.
Ja, ja,
det finns 2 miljarder muslimer ja, i världen. Ja, hur många 10 000 är upprörda över det här? Ja, några stycken.
Ja,
Nalin Pekgul skrev någonting om det. Att hon kände sig lättad när det bara var typ 500 000 som protesterade mot det här.
Ja, visst. Nej, de flesta bryr sig inte. De flesta har ingen aning om det heller naturligtvis. De får inte veta om det här. Utan det här är ju, och när det gäller just Mellanöstern så har och länderna där, Irak till exempel, så har ju helt andra bevekelsegrunder. Jag menar, Al-Sadr, jag höll på att säga, jag jämförde Erdogans muslimska tro med Corleones katolicism, och det samma skulle nog gå för Al-Sadr, tror jag. Han är nog muslim på samma sätt som Corleones är katoliker, när det passar,
ja.
När det passar, när det funkar. Du vet, Jesus, att överhuvudtaget ens ta upp det på den här nivån och försöka vara den här kränkhetskraften, det är ju intellektuell härdsmälta.
Men hur jobbar vi oss tillbaka då? Om JAS-plan inte är ett
nej,
förslag?
Nej, de ska till Ukraina, tycker jag. Ja,
okay.
Ja, jag tycker det.
Ja, men det verkar ju rimligare.
Ja, jag tror ja, det. Jag tror
även
det.
Om antalet islamister där är färre.
Ja, de är mycket färre, men ändå. Ja. Det finns en massa andra troll där. Ja, men det första steget är naturligtvis att och det kanske det, nu vet vi inte vad Strömmer och Fonessen har sagt här, men i den bästa av världar då så går man inte i någon dialog med någon om det här, utan man kanske möjligen pedagogiskt talar om att här har vi en lagstiftning som säger att det här är okej. Och i Sverige är det så att i de fall som har inträffat så har den snarast kanske stärkt. Men man är väldigt, väldigt noga. Hovrätten sa att polisen gjorde fel här som förbjöd det. Det är faktiskt okej att göra så här. Då ska man utgå från det. Och hur man arbetar sig tillbaka, som du säger, det är ju att vara tydlig med detta från början.
Ja, men nu har vi, det är ju redan för sent.
Ja, men vi kan, från och med nu, eftersom du frågade hur tar vi oss, oss tillbaka? Hur jobbar vi oss tillbaka in i matchen? Jo, men det är ju att vara tydlig med det här. Att inte vika ner oss. Att inte börja diskutera. Definitivt inte med någon som tycker att det är ett bra sätt att argumentera är att bränna ner någons ambassad. Det finns liksom ingenting att göra då. Eller som tycker att det är okej att försöka ta livet av poliser här, eller bränna upp polisbilar. Det finns inte så mycket att diskutera där. Annat än att se till att möjligen åtala dem för allmän farlig skadegörelse eller någonting sånt.
Ja.
Punkt. End of story. Det behövs inte förklaras. Det behövs faktiskt inte förklaras. Det är för att det är redan klart och tydligt on the table, on the wall. Du vet. Där, det är så man börjar tillbaka klättrandet, skulle jag vilja påstå. Och absolut inte ändra några lagar här. Och definitivt inte i den här särlagshänvisningen som den här kvinnan på Sveriges kristna råd är ute efter, och en del andra också. du vet. Det ska man absolut inte göra. Så kanske man börjar arbeta sig tillbaka in i matchen, skulle jag säga.
Mm, men då måste man också förstå att man inte ska visa svaghet.
Ja, det måste man ju
den
göra.
Första premiärminister i Israel som fick fred med arabvärlden, det var ju Menachem Begin. Och han var allmänt illa omtyckt runt mitt middagsbord på sabbatsmiddagarna hemma hos familjen Flam i alla fall.
Okay,
yeah. Därför att vi ligger till vänster och han var ju konservativ.
Ja, just det. Mm.
Men han förstod ju någonting om araberna som bleka askenaser inte riktigt hade fattat. Nämligen att de respekterar styrka.
Ja.
Så är det.
Ja, han fick ju den här freden.
Och det är ju typiskt för mobbar överallt. Det är ju ingen av dem som respekterar svaghet. Om du visar att du blir påverkad av mobbingen, då kommer de att fortsätta. Nej. Sätter du ner foten?
Då blir det något annat ljud i skällan. Och det var ju det vi inte gjorde då för fem... Ja, det är 18 år sedan nu. Mohammed-affären var 2005. Var det väl. Och ännu längre tillbaka med Rushdie-affären. Men då var vi kanske lite... Men inte ens då var vi riktigt tydliga.
Hur mycket olja köper vi från Irak?
Jag vet inte om vi köper någon olja från Irak.
Hur mycket olja köper vi från Iran?
Så, jag har inte en aning. Köper inte vi olja från Norge? Det tror jag. Det ligger i Storbritannien också.
Så vad har vi att förlora på att dra in bistånd till exempel?
Nej, ingenting tror jag. Ingenting.
Så varför gör vi inte det?
Det är en bra fråga.
Det
skulle kunna vara en markering. Det skulle kunna vara en markering. Men, och Sverige vill väl förmodligen inte eskalera det här då. Men det, återigen, va, det blir en kollision i uppfattningen här. Vi spelar utifrån en regelbok. Ja. De har en helt annan regelbok.
Ja.
Det måste man fatta.
Men det är också så att de hotar oss med våld.
Ja,
och det är precis vad de gör.
Alltså, ja, absolut.
Alltså på alla... Alltså,
inte bara hotar, de har ju bränt ner vår ambassad.
Exakt, en krigshandling.
Ja. Så då finns det naturligtvis ingen... Det har redan eskalerat upp till en nivå där liksom, vi har redan passerat det där stadiet, så att säga. Ja. Redan på en annat stadium. Så det är klart att man inte ska fortsätta med det biståndet. Det finns ju egentligen... Och det pinsamma är att det är ju väldigt hög utsträckning, om man förstår saken rätt, riktat för att gynna demokratiarbetet i Irak. Ja, då tycker jag att vi ska ge pengarna till Irbil i så fall, till kurderna.
Ja.
Om man nu vill gynna den demokratiska utvecklingen i Irak, så ska man ge pengarna till kurderna.
Ja, precis. Men det där är ju... Bol, Margot Wallström tror var ute och skrev på Twitter om att ni vet inte vad biståndet går till. Och då tänkte jag, okej, men då kollar jag vad biståndet går till då.
Ja.
Ja, så gick jag in och kollade på Sida. Vad går biståndet till Irak? Jo, men det går till ett gäng FN-organisationer. Det är inte irakiska civilsamhället. Hon sa att det här går inte till regimen, det går direkt till civilsamhället. Det var vad hon skrev.
Okej, det är till det irakiska civilsamhället.
Det specificerade hon inte.
Utan hon skrev civilsamhället.
Ja, och då är det så här. Ja, Sida är ju inte det svenska civilsamhället. Det är ju en statlig biståndsmyndighet.
Ja, det är det. Ja. Ja, det är det.
Så det kan inte vara det svenska civilsamhället.
Nej, det låter ju osannolikt. Okay.
Och går man in på Sida och kollar, så går det här då till ett gäng FN-organisationer. Och till några danska och norska organisationer. Ja, som är där och arbetar med gud vet vad.
Okej.
Okay. Ja. Det är i alla fall ingenting i princip som går direkt till det så kallade irakiska civilsamhället. Vad nu det är för någonting.
Men går det inte via de här FN-organisationerna då till det irakiska civilsamhället?
Har du tagit dig en titt på FN någon gång?
Jo, det har jag gjort.
För de har väldigt höga skattefria löner inom FN.
Ja, jag vet. Jo, det är fina jobb.
Ja, och jag vill inte vara elak, men en av de bästa intervjuer jag någonsin fått göra gjorde jag med en kille som heter Michael Susan. Och han var visselblåsare i Food for Oil-skandalen. En av de största korruptionsskandaler inom FN som har uppdagats. Mm. Och det är bara de som har uppdagats. Mm. Det här är ändå en organisation som består till majoriteten av diktaturer.
Mm, det är riktigt.
Som skickar dit sina prinsar och vad det nu är. Mm. Som ska sitta och tycka till om saker och ha fina jobb och bo i New York och shoppa.
Mm.
Så jag har väldigt lågt förtroende för FN. Så kan man säga.
Ja.
Och nu är det inte som att FN inte har varit i Irak ett tag.
Nej,
och det verkar ju inte som att det blir bättre.
Nej, Nej, jag vet. Jag vet ju inte heller då exakt. Men jag skulle kunna tänka mig då. Eftersom jag då,
Och gör man om samma misstag igen och igen? Ja, det gäller FN också.
Ja, absolut. Ja. Nej, men där är vi helt ense. Jag tror att det här biståndet på något sätt går via de här organisationerna till det irakiska civilsamhället. Jag vet inte hur det ser ut, jag vet inte hur det fungerar, men det har inte fungerat nog vidare bra. Och de här riktigt stora demonstrationerna från irakiska folket, som 2019 då, och inom 2020, de gick ju mot den rådande situationen. De lyckades ju faktiskt, det har ju gått tillbaka nu till islamisternas fördel. Men då visade det då att det fanns ett irakiskt civilsamhälle som faktiskt ville ha en annan ordning. Som ville sträva mot den här liberala demokratin som det var poängen att man skulle då få någon gång. Nu har ju det tagit gott tror jag tyvärr. Men det var ju tanken. Men det gjorde man ju alldeles oavsett vad FN gjorde eller inte gjorde. FN var ju inte inblandad i det överhuvudtaget. Mm. Som stöd.
Men man blir lite lätt deprimerad.
Ja, det är absolut. Jag håller med dig. Det rullar pengar och de hamnar oftast när det gäller Irak på fel ställe. Och det är ju idag en iransk provins mer eller mindre dessutom.
Ja. Alltså jag tänkte inte bara på våra bidrag till Nej. Den här iranska provinsen, om man nu ska kalla det, men jag tänkte mer på den offentliga debatten i Sverige. Ja. Det gör mig deprimerad.
Ja, jag är inte heller så glad åt den. Det var därför jag skrev den här artikeln.
Ja, den var väldigt bra. Mm. Välfunnen. Mm. Men apropå Israel, för vi ska också prata om Mellanöstern i stort och inte bara Sveriges roll i Mellanöstern.
Nej.
Så har ju Israel just lyckats genomföra en juridisk reform.
Ja, kanske.
Med 64 röster mot 0 eftersom oppositionen gick därifrån.
Just det. Ja, det där är intressant. Hela den här juridiska kuppen som regeringen håller på med nu. Nu var det här ett lagförslag i hela den här paketet.
Mm.
Det första steget. Och det vet vi inte ens hur det kommer att gå. Därför att också domstolen har ju nu sagt att de kommer ta upp en av de här petitionerna som har kommit in. Och det intressanta där är ju att i så fall, om de underkänner det här, då betyder det att det israeliska samhället plötsligt står inför en situation där och regeringen sen vägrar att godta det. Då har man ju en situation där folk måste välja så att säga mellan högsta domstolen och regeringen. Och det blir en konstitutionell kris. Ja, det har man egentligen redan.
De har ju ingen konstitution.
Nej, de har inte det. Men det blir en konstitutionell kris därför att du hamnar i en situation där regeringen och den högsta juridiska instansen är på kollisionskurs. Om vi vet inte om det blir så. Vi vet inte, för det här ska ju inte tas upp förrän i september. I högsta domstolen efter sommaruppehållet och sådär.
Alltså det är ju inte en lätt fråga. Om man tittar på Aktuellt så får man för sig att det är en lätt fråga. Att det är demokrati mot inte demokrati. Men det är ju inte riktigt det handlar om. Utan det handlar om är att Israel har en väldigt stark, vad ska man säga, judiciary.
Ja, precis. Men de har ju inte den här tredelade... Till exempel, man brukar ta det amerikanska exemplet som på den juridiska, den verkställande och den
lagstiftande
makten. Och det är ett så tydligt exempel och det är bra. Det finns inte i Israel. Därför att den lagstiftande makten och den exekutiva makten är i princip samma. Du har inte den här balansen. Och det är en svaghet. Det är absolut en svaghet i den israeliska demokratin. Som de inte har lyckats komma undan eftersom de inte har någon konstitution. Det här som finns... De här basic laws, eller vad man nu ska kalla det på svenska.
Grundläggande lagar.
Ja, de har ju inte alls samma skydd som en konstitutionell lag har. Eftersom det går att ändra med enkel majoritet i knässet och i israeliska parlamentet. Så det är inte samma sak allt. Och det gör att den här reformen som man nu har röstat igenom. Eller lagförslaget som man nu har röstat igenom. Den lägger ännu mera makt på... den exekutiva delen gentemot de två andra delarna och som sagt, den exekutiva och den lagstiftande är i princip samma, därför att om man har parlamentet med sig så får man igenom det här och du kan inte balansera det som i det
men så får man inte igenom det för högsta domstolen kan så alltid underkänna med hänvisning till hur rimligt förslaget är, det är ju egentligen det enda
de
behöver ju inte ange liksom att det är fel.
Det måste de, det är två delar, dels är den här rimlighetsförslaget och den har fungerat under ganska lång tid åt båda håll. Alltså både höger- och vänsterregeringarna i Israel har drabbats av det här. Men de kan också titta på lagar. För det är den enda instans som kan göra det i Israel. Det finns ingen annan instans. som kan göra det i Israel. Det finns ingen utanförstående instans. Det är bara högsta domstolen som klarar. För de sitter som en sorts... vi har inga svenska ord. De ser ut som high court, skulle britterna säga. Alltså någon sorts...
överdomstol.
Ja, precis, va? Precis. Eller konstitutionell domstol kanske man skulle säga. Det har vi inte heller i Sverige. Men det skulle
eller
man kanske,
där.
Eller där, nej, precis. Så de sitter som det. Och då kan de se om en lag går emot de här grundläggande principerna som finns i de här baslagarna eller grundlagarna. Alltså det demokratiska systemet eller Israel som en judiskt demokratiskt land. Men det finns ingen annan instans. Och det här är ju ett sätt, Levin då, justitieministern som har drivit det här och som ju är den person som har drivit det här mest. Han vill ju ha en helt annan ordning i Israel än vad som man har idag. Där ännu mer makt ska läggas på den exekutiva och därmed också den lagstiftande makten. Och han vill minska den juridiska, han vill försvaga den juridiska möjligheten att gå emot. Och eftersom det inte finns någon annan instans i Israel så skulle jag definitivt hävda att det handlar väldigt mycket om att försvaga den här, de få checks and balances som finns i Israel. För det finns ingenting annat. Och det är därför som det här har rönt så stor uppmärksamhet i Israel. Och det är därför som det finns så mycket demonstrationer. Så det är en ganska allvarlig fråga.
Men frågan är ju, den är ju knölig på grund av att, jag menar, jag bor själv i ett land där det är väldigt svårt att stämma staten och vinna. Du får ju gå i princip hela vägen till EU-domstolen innan du får rätt. Och då är det ju EU som ger rätt, inte svenska staten. Så jag vet ju vad folkstyre i ordets rätta bemärkelse kan innebära. Det blir ju en majoritetens förtryck i värsta fall.
Ja, i värsta fall blir det.
Å andra sidan så är det ju så att en israelisk regering kan ju i princip lägga fram vilket förslag som helst och sen så underkänns det, trots att då flertalet israeler har röstat för en viss sak.
Visst, men flertal israeler har inte röstat för att regeringen skulle börja ändra på de juridiska och strukturella strukturerna i demokratin. Och det visar ju varenda opinionsundersökning sedan dess. Det sa man ju ingenting om förrän man hade blivit vald. Och jag tror... Alltså Netanyahu som ju i många år har varit en förespråkare för en självständig högsta domstol, hade ju aldrig gjort det här för 5 år sedan bara, eller 4
varför
år sedan.
Varför inte?
Ja, då skulle han ju ha gjort det. Han har ju haft chansen. Han har ju varit premiärminister längre än någon annan i Israel.
Ja, nej, men vissa skulle väl säga att det har att göra med hans egna juridiska bekymmer.
Såklart att det har väldigt mycket med det att göra. Och det absolut, det kan jag nog hålla med om. Men det är fortfarande ett präktigt självmål.
Men att de religiösa vill det här, det är ju inget konstigt. Det står ju i Gamla testamentet att folket ska få välja sina egna domare.
Det är inte alls konstigt. Och de vill också ha de här exceptions, undantagen från lagstiftningen.
Vilket också, för att tjänstgöra, tänker du på?
Ja, det tänker
jag. I armén?
Ja, till exempel det.
Men kanske vi ska förklara för de som lyssnar att religiösa i Israel, de tycker att det ska kunna räknas som en militärtjänstgöring att studera Torah.
Ja, precis,
vilket är ytterst tveksamt. Ja. Även om man är religiös så är det ytterst tveksamt faktiskt.
Ja. Vilket de flesta israeler håller med dig om.
Ja, och för judendomen är heller inte en vända andra kinden till religion. Utan det finns inga som helst hinder. Alltså, och i de 10 budorden så står det väldigt tydligt på hebreiska, du ska icke mörda, vilket man då skiljer från att döda, som är något helt annat. Mm.
Good point. Det har du faktiskt rätt i. Det står faktiskt på hebreiska. Det är grundtexten där. Det har du helt rätt i. Det var intressant. Jag tror jag är en av de första jag har hört som vet det. Men det är helt riktigt. Och det gör ju att det här inte på något sätt är över. Det är väl slutsatsen här, va? Utan att det här kommer då att tas upp i september. Då får man ju se vad som händer. Och då kan ju det bli riktigt besvärligt. För poängen är ju, jag tror inte att den här regeringen kommer att sitta i 4 år. Ja, väldigt svårt att se det.
Det är väldigt få regeringar de senaste
jag vet. Men även bortsett från, även i det ljuset.
Jag tycker alltid det är kul när de anklagar Israel för att inte vara en demokrati, med tanke på hur ofta de går till val.
Ja, det är en högst vital demokrati skulle jag vilja påstå. Och som sagt, men i det här fallet att det blir så känsligt här, att det blir så starkt i Israel. Det har ju att göra med just att man försöker försvaga den enda egentligen instans som kan säga, nej men vänta nu, hallå där, lite grann.
Sen har det ju med kulturkrig att göra också. Det här är en högerregering. Domstolarna anses vara vänsterdominerade.
Ja, men det stämmer ju inte heller. Men under Netanyahus förra mandatperiod så tillsattes ju flera domare i högsta domstolen som inte alls, som också räknas som konservativa. Jag skulle säga att den israeliska högsta domstolen är betydligt mer non-partisan än den amerikanska, till exempel. Betydligt mer non-partisan. Och det är definitivt inget fel på den kunskap som sitter där. Om vi hade en sån högsta domstol så skulle jag känna mig, med den kompetensen som man har i Israel, så skulle jag känna mig betydligt tryggare.
Ja, jag vet inte om som jag för tillfället kan nämna särskilt många av våra domare i högsta domstolen.
Nej, det kanske visar inte jag heller.
De brukade vara ute i debatten oftare, men sen den där kvinnan blev fasttagen för snatteri, ja, så har jag inte hört ett ljud från dem.
Nej. Kan ju finnas ett samband.
Ja, kan. Kanske, så att, om man är konspiratorisk lag.
Om man är konspiratorisk lag.
Jag ville också ta upp med dig att Iran och Saudi har slutit fred med varandra.
Mm.
Under kinesisk överinseende.
Ja, så där är ett sött gäng.
Mm.
De sitter och pratar med varandra. De har dialog med varandra.
Mm.
och men vet du vad? Saudiarabien har fortfarande inte utan en ambassadör till Teheran. Okay, medlem. Så den där kärlekshistorien vet jag inte om jag är riktigt övertygad om att den kommer att hålla speciellt länge heller.
För när jag såg nyheten så tänkte jag, aha, nu är Israel kört alltså. Därför att om Shia och Sunni plötsligt kan enas om någonting.
Det, precis, så skulle, men det kan de inte.
Nej.
Jag håller på att säga, ja, det var ju kaxigt tack, men det tror jag inte. Och inte i det här fallet. Och som sagt, Saudiarabien har inte utnämnt någon ambassadör än. Och det finns många fnurror på den tråden kan jag säga. Därför att det finns en konflikt i Gulfen om de här små öarna som ligger mellan Förenade Arabemiraten och Iran, det kanske känner du till. För våra lyssnare så finns det då ett antal små öar, holmar egentligen, som båda länderna då diskuterar vem de är. Och det här är då en fråga som har, där Saudiarabien har stött Förenade Arabemiraten under alla år. Och den är inte löst på något sätt. Och det har blivit en fnurra på tråden också med Ryssland nu, kan jag meddela. Eftersom ryssarna då hade mage att stödja UAE, eller Förenade Arabemiraten mot Iran. Just efter det att de hade då visat att de minsann kunde sälja en massa drönare till Ryssland och så. Så det är många fnurrar på den här tråden. Ja, om jag var i Israel så skulle jag inte vara speciellt orolig av just det skälet. Att Iran och Saudiarabien ska bli de sötaste vänner, för det kommer de inte att bli. Där har du två länder som har krigat om problemformuleringsinitiativet i Mellanöstern sedan 1979. Och det kommer att fortsätta, tror jag.
Vilket också din bok heter.
Just det.
Ja.
Precis.
För jag läste en artikel i Kvartal var det, som handlade om just den muslimska världen väldigt mycket och varför det inte är demokratiskt.
Ja.
Därför att om du tittar på den muslimska världen överlag, då gäller det ju inte bara araber och iranier, utan det gäller ju liksom bort i Pakistan och det
Malaysia.
Finns massor med ställen och alla har svag demokrati. Och den här artikeln avslutades då med en intervju med den här professorn, antar jag, som hade tagit fram den här statistiken.
Ja, Ruud Koopmans, hon tänker på holländarna.
Exakt. Och han trodde att nej, men det här kan ändras snabbt. Alltså att det finns ingenting inkompatibelt mellan islam och demokrati. Islam har varit en högtstående civilisation. Den muslimska världen har haft flera högtstående civilisationer faktiskt. Och det är ju sant.
Ja, visst.
I alla fall relativt sett med den kristna medeltiden och så vidare. Och han lägger skulden helt och hållet på 1979.
Mm. Han menar, okej.
Politisk liksom,
islam på något vis. Ja.
Men jag är inte så säker på det. För jag menar, sharia är en del av islam.
Ja.
Liksom. Det är ju ett juridiskt system också.
Jag läste också den här artikeln och jag läste hans bok också, Koopman. Och det är intressanta, och den är intressant på många sätt. Och jag kan delvis hålla med honom. Det han underskattar kanske lite grann är väl att islam är lika mycket ett politiskt projekt som ett religiöst projekt. Alltså, och många muslimer jag känner skulle ju säga att ni är dumma västerlänningar som kallar saker och ting politisk islam, men islam är politisk. Och det är en poäng i det också, så jag tror nog att han är kanske lite för lätt för sig. Men han har definitivt en poäng när han säger att det har politiserats efter 79.
Mm.
Det stämmer absolut. Och islam kan ju göra, islamskt styrda länder kan ju naturligtvis göra samma sak som vi har gjort här i väst. Man kan separera religion och politik. Man kan göra det. Det är svårare där eftersom det sitter så intimt ihop med varandra. Men det går ju. Så att där har han ju en poäng. Att det skulle gå fort vet jag däremot inte om han håller med om. Jag såg det också att han menar att om det väl händer så kan det unravel.
Ja,
snabbt.
Men jag köpte det inte därför att hans jämförelse är ju med muslimska högcivilisationer som existerade då. Ja, vadå? Vi har det ottomanska riket, ja, och sen så har vi, vad de nu hette, i Indien.
Mughal-tiden, ja, just det.
Som var högtstående och sådär. Men ingen av dem var ju demokratier.
Nej,
utan de var ju bara mindre förtryckande teokratier jämfört med den kristna världen vid det tillfället.
Ja, visst.
Så jag har bara svårt att se att det liksom...
Nej, man ska väl akta sig för att tala om demokrati på det viset. Det var ju det som kom upp långt senare, även om de har funnits där under lång tid. Men det, han är absolut intressant och jag tror absolut att han har en poäng. Och jag har ju själv hävdar ju att 1979 är ett nyckelårtal här. Det är det, för då hände det saker i Mellanöstern. Och det är bland annat de faktorerna då. Det här, dels den här interna stridigheten mellan Shia och Sunni, som vi ser resultatet av idag. Och alla dessa former av politisk islam, våldsam militant politisk islam, eller islamism som vi har sett, är ju har ju kommit. Alltså idéerna är ju mycket äldre än så. De har funnits med sedan början. Men det aktivistiska som kom 79, det är ju fortfarande någonting som vi brottas med. Och kommer säkert att få brottas med under lång tid.
Ja, jag vet inte. Det är ju, i alla fall arabvärlden har ju en befolkningspyramid som ser hyfsat normal ut. Det vill säga de har väldigt mycket ungdomar och väldigt få äldre i förhållande till ungdomar. Och bland ungdomarna så läste jag en undersökning om att nu vågar 20%, i alla fall på en anonym fråga, säga att de är ateister. Och det tycker jag...
Det är en förändring.
Ja, ja, det är ju verkligen en förändring.
Det kan hända saker där också, det tror jag. Men konflikten och de här aktivisterna, de menar jag, kommer vi få fortsätta leva med under lång tid, även om det händer saker. Och det är också en poäng, apropå det där vi började. Alltså, om vi... Nu vet vi ju inte om det är så, men om man på seriöst allvar tror att det vi gör här kan påverka beteendet där, så har vi ju duktigt missförstått Mellanöstern också. Jag menar, det är inga problem till exempel för arabiska länder att handla med Kina som låser in, mördar och våldtar muslimska uigurer i en väldigt hög utsträckning. Det är inga problem att handla med dem ändå. Så att de skulle bli eller speciellt upprörda över att någon bränner upp en koran här, det är bara nys. Det handlar om helt andra saker också.
Ja, så mycket klart. Då tror jag att jag tackar dig återigen för att du tagit dig tid och tar dig till dekonstruktiv kritik.
Ja, my pleasure. Det var ett nöje. Det är alltid ett nöje, Aron. Tack.
Detsamma, Magnus.
Tack.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Magnus Norell. När vi hade spelat in kom han på att han glömde säga en sak. Det som gör att vi nu viker oss för ett gäng auktoritära regimer och deras blodtörstiga anhängare är rädsla, det vill säga feghet. Men det framgick antagligen av vårt samtal, hoppas jag. Nästa vecka hör Magnus Norell igen och då diskuterar vi Ryssland och Ukraina. Stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik, oavsett om det är på patreon.com/aronflam, via PayPal med bitcoin eller på Swish 0768-943737. 0768-943737. Tack för ditt stöd. Du är en kapitalistisk hjälte. Du som vill stötta men ännu inte gör det kan med fördel bli Patreon på patreon.com/aronflam. patreon.com/aronflam. Inte nog med att du får avsnittet 2 dagar före pöben. Du slipper också reklamen. Jag är Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.